P1 Dokumentär. Miniserie. För ett drygt år sedan nystade polisen upp en knarkhärva i några av Göteborgs allra rikaste områden. Barn till brottmålsadvokater, läkare och företagsledare misstänktes för narkotikabrott och fick hembesök. Det här är berättelsen om hur polisen vann striden om drogerna i villaidyllen, men kanske ändå förlorade kriget.
Men det är nog lätt att tänka att här ute så bor det en del lite rikare folk, och man tänker kanske inte att folk handlar med droger och sånt.
Det är inte bara att det finns många köpare i vårt område, det finns även många som säljer.
Jag vet ju att det finns ett nummer och så svara någon som har de här sakerna man är ute efter.
Jag heter Martin Jönsson och du lyssnar på P1 Dokumentär miniserie om droghandeln i Göteborg. Första avsnittet, en knarkmobil i villaidyllen. Historien börjar för ett drygt år sedan i november 2018 på en busshållplats i Kungsten i västra Göteborg. En 17-åring är misstänkt för narkotikabrott och får följa med till Mölndals polisstation. I bröstfickan på tröjan har killen över 2000 kronor i kontanter och i jackfickan en iPhone. Polisen hittar kokain i 5 portionspåsar och i kalsongerna ligger ytterligare en telefon, en svart Nokia. 17-åringen släpps men kommer snart att dyka upp igen. Hans mobiltelefon ska bli starten på någonting mycket större. Polisen kallar det för insats 158.
Ja, det som händer där är ju att en mobiltelefon tas i beslag, och det är ju en mobiltelefon som är central för våran del i den här insatsen 158, för det är ju den som leder till att bli startskottet för det här.
Men du får berätta nu då, Hans-Jörgen, vart är vi på väg?
Ja, nu är vi på väg ner längs 158 mot Askim. Och så småningom kommer vi hamna i Billdal och i Hovås och sen Billdal.
Vi åker söderut längs riksväg 158 mot områdena Askim, Hovås och Billdal. Polisen Hans-Jörgen Ostler har avsatt en dag för att visa mig runt. För mig som är uppvuxen och bor i Göteborg så är det här sommarplatser. Här har jag badat på Askimsbadet, på Hovåsbadet och på Stora Amundön. Här finns golfbanor, strandtomter, småbåtshamnar och några av Göteborgs allra lyxigaste villor. Medelinkomsten är bland den högsta i stan. Men mitt i idyllen pågår också någonting annat. I 17-åringens svarta mobiltelefon pekar spåren just hit.
Vi brukar beteckna de här telefonerna som säljtelefoner. Och i den telefonen hittar vi telefonnummer som vi bedömer går till köpare av narkotika. Och det riktar sig ut i just de här områdena.
När polisen öppnar den svarta Nokia-telefonen ser de kontakter med kodnamn. Ny 35, Ny 37, T52. Telefonen har skickat ut mass-sms där det erbjuds fint, skunk och hash. All kommunikation rör priser, mängder och träffar med köparna.
Och där får vi då träff hos relativt unga ungdomar som kommer från till synes välmående miljöer med föräldrar med goda inkomster och fina villor. Får vi träff på både marijuana och kokain, vilket är väldigt oroväckande. Och det blir startskottet på den här insatsen, kan man säga, för att när vi är hemma hos de här familjerna och för de här samtalen så möter vi föräldrar som är förtvivlade, som har försökt allt för att få sina barn att sluta använda droger. Och då förstår vi att problematiken är mer djupgående än vad vi hade anat tidigare, och det här behöver vi grotta ner oss lite i för att se hur spridd den här problematiken är i området.
Våran son var jätteliberal. Han pratade om knarket som att det var en profetia nästan.
Karin är mamma till en 16-årig kille och bor i ett av villaområdena längs riksväg 158. Vi har bytt ut hennes namn och röst, men orden är hennes egna.
Han talade negativt om alkohol och att det skördar liv och misär och tragedi. Och han sa att nikotin, det dör många människor av. Men marijuana, det är bara positivt. Han testade positivt på THC och ja, även på benzo. Men han erkände inte att han hade tagit benzo. Men cannabis erkände han. Och det var han nästan stolt över. Ja, väldigt hjärntvättad. Vi trodde nog inte att det var så illa som det var.
Ska vi börja där det börjar på gasmossen?
Vi kliver ur bilen vid gasmossen i Askim. I januari 2019 storsatsar polisen i villakvarteren och lägger ner hundratals arbetstimmar. Central i utredningen är en svart mobiltelefon tillhörande en 17-åring som misstänks sälja droger. Polisen betar av misstänkta narkotikaköpare. Så mitt under utredningen dyker 17-åringen upp igen. Polisen trappar upp. De gör husrannsakan i radhuset där han bor. Hans pojkrum är fint, högst upp under taknocken. Där hänger en julstjärna i fönstret. Här finns tv, tv-spel och dator. På Facebook ser jag bilder där han åker sparkcykel och fikar med mamma och pappa. Bara ett halvår tidigare har han varit på USA-semester med familjen. Nu, när han grips, har han 60 gram cannabis i fickorna och 2460 kronor i kontanter. Den svarta Nokia-telefonen som polisen tog i beslag har han bytt ut mot en ny.
Ofta är ju det här lite billigare telefoner då som man på engelsk slang kallar för burner. Och det betyder ju en telefon som man kan slänga utan att fundera över det. Och det är också ett fenomen i sig. De här telefonerna betingar ofta ett högt värde.
Polisen Hans-Jörgen Ostler berättar att det är kontakterna i telefonen som är värdefulla. De är definitivt mer värdefulla än själva mobilen, ibland till och med mer värda än själva narkotikan. Under arbetet med den här serien hör jag uppgifter om att säljtelefoner själva kan säljas för flera hundratusen kronor, kanske upp till en halv miljon.
Ja, det är ju hårdvaluta i de här kretsarna då. För oss övriga är de ju inte lika viktiga, men om man har en telefon som är full med 50 kontakter som köper narkotika stadigvarande så är ju det en affärsplattform. Så att en säljtelefon som genererar pengar är naturligtvis värd pengar och det är ingenting man vill bli av med. Och vi ser ju tendenser i Göteborg att olika kriminella grupperingar rånar varandra på säljtelefoner för att man vill ta över det andra nätverkets eller gängets säljkontakter för att kunna sälja själv till dem. Och det är ju så, ett sätt att skaffa sig marknadsandelar på den här illegala marknaden, det är ju att råna konkurrenter och kapa telefoner till exempel.
Jag går igenom domar där säljtelefoner förekommer. I sms:en pratas det till exempel om hel och halv, om gröna tider eller om fin snö. Kodord för olika mängder och typer av narkotika. I ett rättsfall ringer det oavbrutet i en säljtelefon under 2 timmar inne på polishuset. Och i ett annat rättsfall från julen 2016 har en 19-årig kille i Göteborg blivit mördad efter en dispyt om just en värdefull säljtelefon. Säljtelefonerna är helt centrala i narkotikahandeln.
Det är egentligen det man behöver för att kunna börja sälja narkotika. Det är narkotika och kontakter att kunna sälja till.
Det står nu klart för polisen att det inte bara finns köpare i de fina villakvarteren. Det finns också säljare som är barn. Polisen identifierar omkring 15 langare. De flesta säljer bara lite grann, men några säljer mer. En 28-årig man kontrolleras i Bildal tillsammans med en ung kille och en 16-årig flicka. Vid husrannsakan, i garderoben och under diskbänken hittar polisen cannabisolja, amfetamin och benzodiazepiner. Och den 26 januari 2019 inträffar det som polisens gruppchef senare kommer att kalla för grand finale.
Vi har ju genom spaning under hela insatsen byggt upp information om vilka som säljer i området, och vi har en aktuell adress som vi spanar mot. Jag är insatsledare, så jag är inte framme på platsen direkt, men jag har kollegor som civilt spanar på den här fastigheten.
Från ett hus nära havet misstänker polisen att det sker drogförsäljning i stor skala. Det är kväll när civila spanare ser en man lämna huset.
Han upptäcker att han är förföljd och börjar att springa. Och två civila kollegor hänger på honom. Och tyvärr så är det en väldigt snabb kille, så han lyckas undkomma kollegorna. Men han har i vart fall slängt en förpackning med 20 gram hash längs med flyktvägen. Så här har vi ju då konstaterat ett brott redan. Men vi backtrackar, som vi säger, vi går bakåt i spåren. Och vi ser ju att det ligger nysnö på marken och det är kolsvart ute. Och skospårna leder i en stor cirkel tillbaka in i fastigheten igen. Så det blir ju lite kalanka-detektiv när det är så tydliga spår.
Bilden börjar klarna. Polisen bestämmer sig för att göra husrannsakan. De går in i huset och det är något egendomligt med lukten.
Alltså Mariana luktar väldigt speciellt. Det är en väldigt söt lukt och den är tydlig i huset, både i källare och på entréplanet. Och där träffar vi ju de här fem personerna som vi ser mera griper. Men anträffar också kontanter då, 100 000 och 1,7 kilo av marijuana.
1,7 kilo, det låter för mig som att det är mycket. Hur mycket är det?
Ja, alltså 1,7 kilo, man säljer ju detta normalt till 5 grammare. Som man då kostar mellan 500 och 600 kronor. Det brukar ju vara en normal förpackning. Så då kan man ju räkna ut hur många 5-gramspåsar 1,7 kilo räcker till. Så att vi får väl säga att det här är absolut i grossistled.
Polisen beslagtar narkotika till ett värde av minst 170 000 kronor. Två bröder döms för narkotikabrott. Den äldre till 1 års fängelse. Den yngre till skyddstillsyn. Storebrodern erkänner att han har haft narkotikan i huset, men säger att han har hittat den i en påse i skogen. Enligt polisen finns det tydliga kopplingar mellan knarket i villakvarteren och unga kriminella i stadsdelen Tynnered, ett så kallat särskilt utsatt område, bara några minuters bilväg upp längs riksväg 158. När polisens narkotikainsats avslutas döms också 17-åringen, han med den svarta säljtelefonen, till ungdomsvård. Polisen genomför dessutom 34 orosamtal där de besöker familjer med ungdomar som misstänks använda droger. 26 av dem identifieras som brukare av narkotika. Minst 7 bedöms av polisen ha en tung missbruksproblematik. En kväll i januari ringer det på dörren hemma hos Karin, mamma till en 16-årig kille.
Jag tror klockan var kanske 7. Och vi hade precis ätit lite, jag var på väg ut, så hör jag att det klingar på dörren då. Och när jag öppnar dörren så ser jag två civila poliser som presenterar sig. Så första tanken, det var ju rädsla, att det var jobbigt. Och jag tror att sonen hörde det. Men han låste in sig på sitt rum. Samtidigt så var det väntat. Vi visste ju att det skulle komma.
När polisen ringer på har Karin och hennes man redan haft misstankar i flera månader. Det har börjat under sommaren. En glad idrottskille som plötsligt tar avstånd från familjen och börjar hänga ute. Bland annat nere i småbåtshamnen.
Vi lever i en idyll här. Det är väldigt vackert och det är väldigt trevliga människor och vi har en fin grannsämja, men det finns väl narkotika överallt. Vi är inte mer förskonade. Här ute finns det kapital och vissa ungdomar har lite bättre ställt än andra. Så narkotikabusinessen kan väl vara perfekt om den slår rot här. Ungdomarna vet ju precis vem som säljer och hur de ska få tag i det. Det är ett sms eller en Snapchat bort och så har de det med en gång.
När jag träffar polisen Hans-Jörgen Ostler har det gått ett knappt år sedan insatsen tog slut. Då fick han signaler om att narkotikaanvändningen minskade längs 158. I slutet av 2019 tyder det mesta på att nivåerna är de samma som tidigare, om inte högre.
Vart hamnar vi nu då?
Ja, nu är vi på väg till Nygårdsskolan. Den skulle besöka den platsen och visa hur en typiskt hängplats kan se ut för ungdomarna.
Men nu har vi åkt en ganska liten sträcka liksom och stannat på olika platser. Och du beskriver ju hur det sker på alla de här platserna. Hur pass utbrett är problemet med droger här?
Ja, vi har väl inte total bild över det ser ut, men av det vi ser så finns det som en del bland ungdomarna här ute. Och det är väl större än vad vi hade tänkt oss. Så oroväckande stort skulle jag säga.
Vi kliver ur vid Nygårdsskolan i Bildal. När Göteborgs-Posten har skrivit om skolan tidigare så har det bland annat handlat om goda studieresultat, men också om hög stress som gör att eleverna mår dåligt. Och så om det faktum att skolan har skilt ut sig genom att inte ha en enda nyanländ elev. Hans-Jörgen Ostler kliver in på kontoret hos Kajsa Bornius Almqvist, intendent på skolan.
Sen har jag en present till er också.
Ja, tack.
Ja.
Kajsa plockar fram ett kuvert som hon vill lämna över till polisen.
Ja.
Får jag fråga dig då, Kajsa, vad är det för någonting du har samlat ihop här?
Ja, det är ju saker som vi hittat på skolgården då efter helgen.
Saker, vad då för saker?
Ja, det är fimpar som inte är vanliga cigaretter. Det kan vara tramadolkartor, tomma påsar, sådana ziplockpåsar.
Men det betyder att efter polisens insats här för ett år sedan då, så det här fortsätter eller blommar upp på nytt liksom?
Ja, tyvärr ser vi att det gör det. Efter helgen så hittar vi ju grejer liksom.
Efter gympalektionen träffar jag niondeklassarna Emma, Elsa och Elias. När polisen var här för ett år sedan frågade de om någon hade sett någonting. Och Emma har sett saker efter träningen.
På vägen hem så ser man ibland två personer står här under tak. Sen vet man inte ifall det är droger, men de smusslar ju med någonting. Och sen så kan man ju se typ att de springer som att de har droger och måste försvinna liksom. Så jag tror att det är ganska mycket just nu.
Vad säger du då, Elsa? Vad har du hört eller sett?
Jag har nog inte hört så mycket om det bland mina kompisar, de jag brukar vara med. Utan det har mest varit vuxna som har pratat om det. Ja, men att det är ett område där det finns sånt i, även om man kanske inte trodde det egentligen.
Vad menar du med det?
Men det är nog lätt att tänka att här ute så bor det en del lite rikare folk. Och man tänker kanske inte att det är här som ja, men folk handlar med droger och sånt, utan det är lätt att man kopplar det till typ Tynnered och sånt. Ja, det är nog inte så många som tänker på att det egentligen sker så mycket här som det gör.
Vad heter du?
Elias.
Du är 15. Om du skulle vilja få tag på cannabis då till exempel, vet du hur du skulle göra?
Ja, det är ju så här, till att man kan ringa ett nummer och så svara någon som har de här sakerna man är ute efter. Men alltså, själv så har jag inte något sånt, eller jag vet inte riktigt om några kompisar som har såna nummer. Men klart, det finns ju. Så det är ju lätt.
I närheten av Nygårdsskolan träffar jag en annan mamma. Rösten är hennes egen, men vi har bytt ut hennes namn och kallar henne Maria.
Ja, hej, Martin Jönsson, Sveriges Radio. Tack.
Maria flyttade hit med sin familj från Tynnered för att komma undan gängen och stöket i skolan.
Hej.
När vi ses är det november 2019. Marias son är 16. Under det senaste halvåret har hon sett honom förändras.
Ja, men han blev ju frånvarande. Man fick ingen liksom ordentlig ögonkontakt. Vi åt aldrig ihop, vi satt aldrig och kollade på något tv-program tillsammans, satt aldrig i soffan tillsammans. Han stod aldrig och småsnackade med oss som han gjorde förut, utan han var ju ute konstant. Och den lilla stunden han var hemma, då pep han ju direkt upp på sitt rum och blev ju väldigt ilsken och arg om man ville komma in och prata lite.
Berätta då, vad är det du förstår att han håller på med?
Jag tänker ju så här att okej, nu har de testat detta. Jag har förstått att ungdomarna är mer liberala idag till cannabis än vad vi var. De kanske bara har varit nyfikna och testat. Men sen så blev det blev för många frågetecken. Det blev för ofta och det blev för mycket. Och det var väl det som förvånade oss, hur fort man kunde åka dit på ett beroende. Från att ha testat då ett antal gånger till att man kanske röka 2-3 gånger om dagen.
Marias son är borta allt mer hemifrån. Han hänger med nya kompisar. Kompisar som har figurerat i polisens insats 158 för ett år sedan. De har olika platser där de umgås. En är på skolgården, inte långt hemifrån.
Ja, nu befinner vi oss på Nygårdsskolans skolgård. Och under ett skärmtak här som vetter ut mot en liten gröndel eller en liten park som skymmer sikten från vägen. Här är en plats där vi har fått indikationer på att ungdomar samlas för att röka marijuana på kvällar och helger.
Jag besöker platsen tillsammans med polisen Hans-Jörgen Ostler.
Och här ser man ju också på skolbänkarna att ungdomar har eldat på bänkarna och klottrat. Och...
Ja, det står ju någonting där. Vad är det som står där?
Ja, det gör det du. Det står weed. Och så har någon ritat... Cannabis sativa blad, marijuana blad.
Det är det här man kallar tydliga bevis, eller?
Tydliga tecken kan man ju säga i alla fall. Men bevis får vi nog vänta med att säga. Men tydliga tecken på att ungdomar som sitter här använder den här typen av preparat får man ändå säga att det är.
Nej, men det är ju framförallt cannabis som har varit den stora boven. Och sen har vi förstått och även hittat olika typer av tabletter. Det florerade mycket tramadol. Och han som inte hade några pengar, så tänkte man, hur går detta ihop? Och det går ju inte ihop sig.
När vi gör den här intervjun har det gått precis en vecka sedan Marias son åkte fast för att ha rökt cannabis under skärmtaket. Sonen har använt droger i ett halvår och dragit på sig stora skulder.
Det känns som att man får möjlighet att låna, köpa på krita. Det är en ganska relativt stor summa, så länge man ändå fortsätter köpa. Sen känns det ju som att när man då försöker lägga av, så är de ju ganska snabba på att försöka driva in pengarna.
Vad är det för storlek på de där skulderna och vad har hänt med dem?
Nej, men det kanske är en 5-6 tusen ett par gånger. Och han har delvis betalat dem men har fortfarande skulder kvar.
Vad tänker du då om att det existerar här i det här området? Ni flyttade hit för att det skulle vara lugnt och tryggt och fint och stora hus och härligt nära havet och sådär. Och så blir det så här i det här området.
Mm. Jag tänker att det är så mycket mer än vad jag kunde föreställa mig. Och då vet ju jag, tänker jag, bara en liten del. Självklart har man känt det, att vi sticker, vi lämnar. Så flyttar vi någonstans långt bort. Och det kanske man gör en dag. Men inte innan man känner att han är på banan igen. För då flyttar man bara problemet från ena stället till andra.
I nästa avsnitt.
Alltså här i Tynnered så är problemet så här att många här i områdena, de missbrukar ju inte men de säljer.
Det är en alternativ försörjning för de här ungdomarna. De väljer ju en yrkesbana kan man säga inom kriminaliteten.
Och jag menar, du har en 12-åring som går och tjänar 100 kronor per 5 gram.
Man jagar efter pengarna. Man vill verkligen ha de pengarna. Allt handlar om pengar.
Du har hört ett program från Sveriges Radios dokumentärredaktion. Producent var Magnus Arvidsson. Jag heter Martin Jönsson. Alla våra program hittar du i appen Sveriges Radio Play.